Vi står upp och lyssnar till dagens evangelium som är hämtat från Lukas 19 kapitel. Efter att ha sagt detta gick Jesus framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led den hit. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa det som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och det ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom redande bredde folket ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla det underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Tack för ert varma välkomnande.
Thank you for your warm welcoming.
It is a very great pleasure for me to be here.
Det är ett stort nöje för mig att vara här.
And I have wonderfully enjoyed this choir and the music this morning.
Och jag har på ett underbart sätt njutit av kören den här förmiddagen.
Although I must say they did give us the impression of not being tired, weary and worn.
Men jag måste medge att de gav oss inte intrycket av att de var trötta, utslitna.
But it's lovely to see such enthusiastic singing.
Det är underbart att se sån entusiastisk sång.
And I especially enjoyed the song that the pianist wrote for us.
Och jag tyckte särskilt om sången som pianisten skrev. You are the one. Eller the one. Okay.
It's wonderful, you know, isn't it?
Det är underbart att känna till.
That Christianity has been characterized by singing.
Att den kristna tron har karakteriserats av sin sång.
And that is a tremendous witness to the world.
Och det är ett starkt vittnesbörd inför världen.
That our faith does not only reach our heads but our hearts.
Att vår tro inte bara når våra huvuden utan också når in i våra hjärtan.
As your pastor said to you.
Som er pastor sa till er tidigare.
Wer die Herzen gewonnen hat, hat es leichter mit den mit den Köpfen.
När han försökte tala tyska.
Jag kan tala tyska.
Ja.
Today is Palm Sunday.
Idag är det palmsöndagen.
And we have read the words of the Gospel of Luke.
Och vi har läst orden ur Lukas evangeliet.
After Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem.
När Jesus hade sagt allt detta gav han sig iväg upp mot Jerusalem.
And that seems to be an innocent remark in the text.
Det verkar vara en ganska oskyldig notis i texten.
But actually Luke is a brilliantly constructed piece of literature.
Men Lukas evangelium är ett oerhört skickligt litterärt mästerverk.
Because this is not the first time we read of Jesus going to Jerusalem.
För det är inte första gången vi läser om att Jesus rider till Jerusalem.
In fact, the gospel is divided into two parts.
I själva verket är evangeliet delat i två delar.
And the turning point occurs in the middle.
Och vändpunkten uppträder i mitten.
In chapter 9 and verse 51 we read these words.
I kapitel 9 vers 45 läser vi dessa ord.
As the time approached for him that is Jesus to be taken up to heaven.
När tiden närmade sig för Jesus att tas upp till himmelen.
Jesus resolutely set out for Jerusalem.
Bestämde sig Jesus resolut för att gå till Jerusalem.
Luke is reminding us that Christ was on a journey.
Lukas påminner oss om att Jesus var på en resa.
And you who study literature will know that the journey is one of the seven major themes of classical literature.
Och ni som läst litteratur, ni känner till att just resan är ett av de sju mest vanliga ämnen i klassisk litteratur.
And Luke organizes the structure of his book around a journey.
Och Lukas har lagt upp strukturen i Lukas evangeliet utifrån en resa.
At this point in chapter 9, Jesus set his face as a flint to go to Jerusalem.
Vid den här punkten så står det att Jesus stålsatte sig, bestämde sig för att gå till Jerusalem.
Exactly the words that were used in Isaiah 50.
Precis de orden som användes i Jesaja 50.
And thus indicating that this is not a simple journey geographically.
Och det visar på att det inte bara är en vanlig enkel turistresa.
You can see that immediately, of course.
Det uppfattar vi med samma.
Because between here and the end of the book Jesus goes many times to Jerusalem.
För att utifrån det här textstället och i slutet av boken så läser vi att Jesus går många gånger fram och tillbaka till Jerusalem.
And that reminds us that his life and our lives are complex journeys.
Och det påminner oss om att hans liv och våra liv består av komplicerade resor fram och tillbaka.
For instance, suppose I were to describe my journey to Oxford.
Om jag exempelvis skulle beskriva min resa till Oxford.
I started in Northern Ireland.
Jag startade på Nordirland.
I visited England from time to time as a child.
Jag gjorde besök i England nu och då som barn.
But then I went to Cambridge.
Och sen kom jag till Cambridge.
And I visited Oxford once or twice.
Och därifrån besökte jag Oxford några gånger.
But then I moved to Cardiff.
Och sen flyttade jag till Cardiff.
And eventually I came to settle to Oxford.
Och till slut så bosatte jag mig i Oxford.
It wasn't simply a geographical journey.
Det var inte bara en geografisk resa.
It was a journey of life's experience and development and maturing.
Det var en resa som bestod av livserfarenheter, utveckling och mognad.
And here of course, just as all journeys are multidimensional, the journey of Jesus is multidimensional.
Och här som på alla andra, när det gäller alla andra resor, att de är mångdimensionella.
He's going to Jerusalem.
Så är han på väg till Jerusalem.
And so important is this journey.
Och den resan är så viktig.
That Luke marks it again and again and again.
Att Lukas stryker under den gång på gång.
He divides it up into deliberate stages.
Han delar upp den alltså medvetet i olika stadier.
Five of them.
Fem stycken.
And each one begins with a statement like and as he went up to Jerusalem.
Och varje sån ny del börjar med när han så gick mot Jerusalem.
And our reading today was the final stage.
Och i läsningen idag så kom vi till det sista stadiet i den.
Palm Sunday was the beginning of the final stage of that journey.
Palmsöndagen var början på det femte stadiet i den resan.
And each stage had its separate lessons to learn.
Och varje sådan del hade en särskild lektion eller läxa att lära oss.
Oh, but did I say it was a journey to Jerusalem?
Sa jag att det var en resa till Jerusalem?
That's not quite right, is it?
Det är inte riktigt sant.
Ah, it's a bigger journey than that.
Nej, det är en större resa än bara till Jerusalem.
Let's read the verse again.
Vi läser versen igen.
Chapter 9, verse 51.
Kapitel 9, vers 49.
As the time approached for him to be taken up to heaven.
När tiden närmade sig för honom att tas upp till himlen.
The journey ends, ladies and gentlemen, not on earth at all, but in heaven.
Mina damer och herrar, resan tar inte slut här på jorden, utan i himlen.
You will never read of another journey like this.
Du kommer aldrig läsa om en resa som liknar den här.
So Luke's gospel splits in two.
Så Lukas evangelium är uppdelat i två delar.
With a colossal mountain in the middle.
Med ett kolossalt berg i mitten.
We know it as the Mount of Transfiguration.
Vi känner till det som förklaringsberget.
And the first part of the book is a journey.
Och den första delen av boken är en resa.
It starts at Bethlehem.
Som börjar vid Betlehem.
No, it does not.
Nej, det gör det inte.
It starts in heaven.
Den börjar i himlen.
And so let's get the size of this narrative.
Låt oss förstå storleken av den här berättelsen.
Jesus, God's son, did not begin in Bethlehem.
Jesus, Guds son, började inte i Betlehem.
And Luke starts with a wonderful poetic statement.
Och Lukas börjar med ett underbart vackert poetiskt påstående.
Early on he talks about the dayspring visiting us.
Han har tidigare talat om gryningen som kommer till oss.
And so God comes into our world.
Alltså Gud kommer in i vår värld.
He's born in Bethlehem.
Han föds i Betlehem.
And begins to come into society.
Och därifrån kommer han in i samhället.
And into people's homes.
Och in i människors hem.
So that they begin to see what God is like.
Så att människor kan börja förstå hur Gud ser ut.
And then there comes the moment where Jesus takes three of his disciples up a mountain.
Och sen kommer det ögonblicket, tillfället när Jesus tar tre av sina lärjungar och går upp på berget.
And something utterly astonishing occurs.
Och någonting ytterst märkligt sker.
I do not know whether it was night or day.
Det står inte om det var natt eller dag.
But I do know what happened.
Men jag vet vad som händer.
Jesus face began to shine like the sun.
Jesu ansikte börjar lysa som solen.
And these men discovered.
Och de här männen upptäckte.
That above this world there was another world.
Att ovanför den här världen fanns det en annan värld.
Down on earth.
Nere på jorden.
Jesus was beginning to experience rejection.
Så började Jesus uppleva förkastelse, att han blev avvisad.
And the disciples were very concerned about it.
Och lärjungarna var väldigt oroliga för det här.
They'd invested nearly 3 years of their life and energy in Jesus.
De hade ju investerat nästan 3 år av sina liv och sin kraft i Jesus.
And now he spoke of going to Jerusalem, being rejected and crucified.
Och nu börjar han tala om att han ska gå till Jerusalem och bli förkastad, till och med korsfäst.
That wasn't a particularly impressive program for anybody to follow.
Det var ingen vidare imponerande programförklaring för någon att följa.
No, Lord, says Peter.
Nej, herre, säger Petrus.
I'm not with that.
Det där går jag inte med på.
Perhaps we can understand it a little, can we?
Kanske vi kan förstå det lite grann, eller hur?
Where are you on life's journey?
Var befinner du dig på ditt livs resa?
Are you sure there's another world?
Är du säker på att det finns en annan värld?
You've been following Jesus for some years now, have you?
Du kanske har följt Jesus nu några år.
Where are you going?
Vart är du på väg?
I'm old enough now to meet many people.
Jag är gammal nu, nog tillräckligt för att möta många människor.
Who are going in mindless circles.
Som går i meningslösa cirklar.
Somewhere along the way they've got lost.
Någonstans på vägen så tappar de orienteringen.
They have no sense of direction.
Och de vet inte vart de är på väg.
And these disciples were puzzled.
Och de här lärjungarna, de var förbryllade.
So Christ showed them the other world.
Så Kristus visade dem den andra världen.
Down in this world he was rejected.
Här nere på jorden blev han förkastad.
In that world he was the son.
I den världen var han sonen.
He was the source of light and energy and power.
Han var källan till liv, energi och kraft.
And just as our son in the sky.
Och just som vår son i skyn.
Is the source of light and energy.
Vår sol i skyn är en källa till energi och kraft.
And if it went out we would know it in about 8.5 minutes.
Om solen släcktes så skulle vi känna av det efter 8.5 minut.
And life would cease very rapidly.
Och livet skulle upphöra med en dramatisk hastighet.
These men discovered that above this world there was another world.
De här männen upptäckte att ovanför den här världen fanns en annan värld.
This is not the only world that exists, ladies and gentlemen.
Det här är inte den enda världen som existerar, mina damer och herrar.
Have you discovered the other world?
Har du upptäckt den andra världen?
You'd better, because this one is not going to last forever. That one is.
Det borde du göra, för den här kommer inte hålla för evigt, men den andra kommer att vara för evigt.
And they had a discussion on that mountain.
Och de hade en diskussion uppe på det där berget.
It's really almost amusing when you think about it.
Det är nästan lite roligt när man tänker på det.
Peter said, you know, when he woke up, he said, let's make a tent, one for you, one for Moses and one for Elijah.
Petrus sa när han gick upp där, låt oss sätta upp 3 tält, ett för dig, ett för Moses och ett för Elias.
Shall we all stay?
Kan vi inte alla tälta här?
He'd obviously been asleep.
Han hade uppenbarligen sovit.
Because if he'd been awake, he would have heard the discussion between Jesus, Moses and Elijah.
För hade han varit vaken hade han hört diskussionen mellan Moses och Jesus och Elias.
What were they talking about?
Vad talade de om?
According to Luke, they were discussing his exodus that he should accomplish at Jerusalem.
Enligt Lukas så talade de om hans bortgång, att han skulle fullborda sitt livsverk i Jerusalem.
He was talking about leaving and Peter suggested staying.
Han talade om att lämna och Petrus talade om att stanna kvar.
Don't you like Peter getting it wrong like that?
Tycker du inte om Petrus när han fattar allting så fel?
I find him wonderfully encouraging.
Jag uppfattar honom som oerhört uppmuntrande.
Moses, Elijah and Jesus.
Moses, Elias och Jesus.
Mark is the person who's interested in that, isn't he?
Sorry.
Mark.
Marcus är intresserad av det här också.
In his gospel he concentrates on the power of that appearing.
I sitt evangelium så fokuserar han på kraften i den händelsen.
You shall see the kingdom of heaven coming with power.
Ni ska få se Guds rike komma med kraft.
Said Jesus to the disciples.
Sa Jesus till lärjungarna.
The context is so important.
Det här sammanhanget är så viktigt.
They were puzzled, they were disturbed, they were concerned.
De var fulla av frågor, de var oroliga, de var bekymrade.
So Jesus in his love for them said this.
Så Jesus i sin kärlek till dem sa så här.
There are some of you standing here.
Det finns några av er som står här.
Who shall not taste of death.
Som inte ska smaka döden.
Until they see the kingdom of heaven coming with power.
Förrän ni får se Guds rike komma i kraft.
And after 3 days he took them up the mountain.
Och efter 3 dagar så tog han upp dem till berget.
Where they saw it happen.
Där de fick se det hända.
But let me just focus in on one point here.
Låt mig bara koncentrera mig på en punkt nu.
Some of you standing here.
En del av er står här.
Will not taste of death until they see the kingdom of heaven.
Som står här. Kommer inte att smaka döden för ni har upplevt Guds kraft.
You know, one nanosecond after you die.
En nanosekund efter att du dör.
You will know that the kingdom of heaven is real.
Så kommer du att veta att himmelriket är en verklighet.
The question is, can you get convinced of it before you die?
Men frågan är, kan du bli övertygad om detta innan du dör?
That's the issue, isn't it?
Det är det saken gäller.
That's why I'm standing here in front of you.
Det är därför jag står här framför er.
I don't want to be fooled in life and waste my life, ladies and gentlemen.
Jag vill inte kasta bort mitt liv och bli lurad.
And therefore it's vastly important for me.
Och därför är det ytterst viktigt för mig.
That it is possible to be convinced that that world is real before we die.
Att vi blir övertygade om att den där världen är verklig innan vi dör.
Because after death it will be too late.
För efter döden är det för sent.
And so they watched our Lord's face shine as the sun.
Så de såg Herrens ansikte lysa som solen.
And there was Moses and Elijah.
Och där var Moses och Elia.
Oh, what power.
Vilken kraft.
And all the mathematicians and scientists and me gets very interested in this.
Och alla matematiker och fysiker är väldigt intresserade av det här.
Moses died thousands of years before Christ.
För Moses dog ju flera tusen år före Kristus.
Elijah didn't die at all, did he?
Och Elia dog inte ens.
So the two of them went into heaven the only two ways you can go.
Så de gick till himlen bara på de två olika sätt man kan komma till himlen.
You either die and go or you don't die, isn't that right?
Antingen dör man och går till himlen eller också bara går man till himlen.
And through Christ's power they were made contemporaries with Jesus.
Och genom Kristi kraft så hamnar de i samma tidsrymd som de här.
Do you believe that's real?
Tror du att detta är just a fairy story? Eller är det bara en saga?
That Jesus has the power.
Att Jesus har kraften.
To make people who were divided in space-time by centuries make them contemporary?
Tror du att det är märkligt att människor som har varit skilda genom århundraden kan plötsligt samtala med varandra.
What he did once on a small scale, he's going to do again on a big scale.
Det han gjorde då i liten skala ska han en gång göra i stor skala.
I loved my father and my mother.
Jag älskade min far och min mor.
They're already there.
De är redan där.
How old are they, do you think?
Hur gamla tror du att de är där?
I'm going to meet them again.
Jag ska möta dem en gång.
Oh, what a magnificent hope we've got.
Vilket underbart hopp vi har.
How anyone can keep quiet about it, I don't know.
Jag fattar inte hur någon kan hålla tyst om det här.
And yet we all do, don't we?
Och ändå gör vi det alla, eller hur?
Because we get out of church and get out of the warmth and get into the world and it all seems to disappear.
När vi lämnar kyrkan och går ut i världen så verkar som allt det här försvinner.
And Jesus showed them it was real.
Men Jesus visade dem att det var verkligt.
But in a sense it was only a vision.
Men på ett vis var det bara en vision, en uppenbarelse.
Because they spoke on that mountain of his exodus.
För de talade på det berget om hans bortgång.
Now you imagine organizing a conference on the topic of Exodus.
Tänk och ordna en konferens under det ämnet bortgången.
I'll tell you my preferred speakers list for such a conference.
Sorry.
I'll tell you my preferred speakers list for
such a conference. Jag ska berätta för er om de talare jag skulle vilja se på en sån konferens.
Moses.
He
led an exodus of I don't know how many 100,000 or million people.
Ja, han ledde en exodus kanske 2 miljoner människor.
And Elijah's exodus was absolutely spectacular.
Och Elias bortgång var också häpnadsväckande.
Wouldn't you be interested to hear them discussing the topic?
Vore inte det väldigt intressant att höra dem diskutera det här ämnet?
Yes, but they weren't discussing their exoduses.
Men de talade inte om sin egen bortgång.
They were discussing Jesus' exodus.
De talade om Jesu bortgång.
And that's a different matter, isn't it?
Och det är ett helt annat ämne.
Because that involved coming down the mountain.
För det innebar att de måste gå ner från berget.
And going to Jerusalem.
Och gå till Jerusalem.
to a cross.
Till korset.
Because if Jesus had not done that.
För om inte Jesus hade gjort det.
It would have remained a vision.
Så hade det förblivit en vision.
It could never have been a reality for you and me.
Det hade aldrig kunnat bli en verklighet för dig och mig.
And so he comes down the mountain.
Så han går ner från berget.
And he sets his face to go to Jerusalem.
Och han bestämmer sig för att han ska gå in i Jerusalem.
And you will discover if you read the text carefully.
Och du kommer upptäcka om du läser texten noggrant.
That what Luke is telling us and Jesus is telling us.
Att vad Lukas talar om för oss och vad Jesus berättar.
Is the challenge, are you prepared to join me on the journey?
Det är utmaningen. Är du beredd att följa mig på den resan?
I'm leaving this world, said Jesus.
Jag lämnar den här världen, säger Jesus.
Are you coming?
Kommer ni med mig?
That's a big question, isn't it?
Det är en stor fråga, eller hur?
Do you have that sense of being on that journey?
Har du känslan att vara med på den resan?
Or has it all got dim?
Eller har allt blivit suddigt för dig?
Through what you see in the internet or television or whatever it is.
Så att vad du ser på TV eller på nätet.
Through the noise that life is filled with.
Genom allt oväsen som fyller livet.
So that that world is as invisible as the stars are through the fog over Stockholm.
Så att den världen är lika svår att upptäcka som stjärnorna är över foggen i Stockholm. There is no fog in Stockholm.
I saw it yesterday.
Han säger att han såg dimma igår.
We're on a journey leaving this world.
Vi är på en resa då vi håller på att lämna den här världen.
And Palm Sunday brings us to the beginning of the final stage of the journey.
Och palmsöndagen för oss till början på den sista avslutande delen av den resan.
And Jesus comes to the Mount of Olives.
När Jesus kommer till Olivberget.
Soon to be the scene of his suffering.
Där snart scenen för hans lidande ska utspela sig.
And he calls two of his disciples.
Han kallar lärjungarna till sig.
He said, I want you to do something.
Jag vill att ni gör någonting.
I want you to go to the next village.
Jag vill att ni går till nästa by.
And as you go into the village, you're going to find a donkey tied.
Och när ni går in i byn så ska ni få se en åsna som står bunden.
No one has ever ridden this donkey.
Ingen har ridit på den åsnan tidigare.
Untie it.
Lös den.
Bring it here.
Och ta hit den.
And if anybody asks you, why are you untying it?
Och om någon frågar er, varför löste ni den här åsnan?
Tell him the Lord needs it.
Så säg bara, Herren behöver den.
So those who were sent ahead went and found it just as he had told them.
Så han skickade iväg några stycken och de fann åsnan, det var precis som han sagt.
And as they were untying the colt, its owners asked, why are you untying the colt?
Och när de löste åsnan så kommer ägaren och frågar, varför löser ni åsnan?
They replied, the Lord needs it.
Och de svarade, Herren behöver den.
And they brought it to Jesus.
Och så tog de den till Jesus.
What's that all about?
Vad handlar det om?
The Lord is on the biggest journey conceivable by human beings.
Herren är på den största viktigaste resan som människan någonsin har liksom stått inför.
Events of cosmic significance are about to occur in Jerusalem.
Händelser av kosmisk vikt ska snart utspela sig.
He's going ultimately on a journey that no human transport can carry him on.
Han ska gå ut på en resa som inget mänskligt transportmedel kan föra honom ut på.
And yet at the beginning of this final stage he's interested in the transport.
Och ändå är det så att han i början på den resan söker efter ett transportmedel.
I dare say there are not many donkeys tied up outside this church.
Jag vågar påstå att det finns inte så många bundna åsnor utanför den här kyrkan.
But if we'd lived a couple of hundred years ago, sir, there might well have been.
Men hade vi levt för några hundra år sedan så kunde det säkert ha funnits det här.
A donkey was the ancient form of transport.
Åsnan var dåtidens fortskaffningsmedel.
And Jesus is about to travel into Jerusalem sitting on a donkey.
Och Jesus är på väg att resa in i Jerusalem på en åsna.
So what?
Varför
What's
då?
It all about?
Vad handlar det om egentligen?
Let me read it again.
Jag läser igen.
But I'm going to retranslate it.
Jag ska läsa en annan översättning.
So that you catch what Luke is saying.
Så att du fattar, förstår vad Lukas säger.
As they were untying the colt.
När de löste den åsnan.
The owners asked them.
Så frågade åsnans ägare.
Why are you untying the colt?
Varför löser du åsnan?
And they replied.
De svarade.
The owner needs it.
Ägaren behöver den.
The word translated Lord, Kyrios.
Ordet Kyrios som översatt herre.
Has got a secondary meaning.
Har en annan ytterligare betydelse.
It means owner.
Det betyder ägare.
And what is literally said here is this.
Och det som bokstavligen påstås här.
The lords of the donkey said, why are you doing that?
Åsnornas herre säger.
The owners said.
Ägaren.
And they said, the owner needs it.
Och de säger, ägaren behöver den.
Now you think of when this church service is finished.
Det kommer du ha kvar när den här gudstjänsten är över.
And you go out to your Volvo limousine.
När du går ut till din limousin, Volvo.
And just as you're coming to the door.
Och när du kommer genom dörren.
You notice two men sitting in the front seat.
Så ser du två män som sitter i framsätet.
And they wind down the window.
Och de vevar ner rutan, eller rutan.
And you say to them, look.
Och du säger, hallå där.
That's my car.
Det där är faktiskt min bil.
I own it.
Det är jag som äger den.
And they quietly say to you.
Och de säger bara tyst och stilla till dig.
The owner needs it.
Ägaren behöver den.
What would you do?
Vad skulle du göra då?
You better think hard because you may be asked the question sooner than you think.
Du måste komma på ett svar nu för du kanske får den frågan snabbare än du tror.
One of the meanings of the description of Jesus as Lord, Kyrios.
En av betydelserna av ordet som beskriver Herren, alltså Kyrios.
Is that he's the owner.
Är att han är ägaren.
You think of this vast universe.
Tänk på detta oändliga universum.
It was made by him.
Det gjordes, skapades av honom.
It was also made for him.
Det skapades också för honom.
He owns it.
Han äger det.
Now what about you?
Och hur är det med dig?
Because you see, if he'd asked for their donkeys on day one.
Om han frågade efter åsnan den första dagen.
He might be asking to use their houses on day two.
Så kanske han var ute efter deras hus nästa dag.
To prepare the Passover.
För att tillreda påskalammet.
And who knows, he might be asking for their lives on day three.
Och han kanske till och med skulle fråga efter deras liv på tredje dagen.
Is that your concept of Jesus on Palm Sunday?
Är det så du tänker på Jesus när du tänker palmsöndag?
The owner.
Ägaren.
Well, that reaches deep into our hearts, doesn't it?
Det här griper djupt in i våra hjärtan.
This is real.
Det här är verkligt.
I know it's a story that the children love to enact on Palm Sunday.
Det här är en berättelse som barnen tycker är jätteroligt att spela upp på palmsöndagen.
But this is reaching down into the very heart of why he came on the journey.
Men det här sträcker sig ner till själva hjärtat av varför han gav sig ut på den här resan.
And it is magnificent, isn't it?
Och det är storslaget, eller hur?
He owns you in a sense because he created you.
Han äger dig i så mått att han skapade dig.
But this world has gone wrong, hasn't it?
Men den här världen har gått snett, eller hur?
And we've rebelled against him.
Och vi har gjort uppror mot honom.
Why was he going on this last journey to Jerusalem?
Varför tvingades han göra den här sista resan till Jerusalem?
To buy us.
För att köpa oss.
That's why he came.
Det var därför han kom.
How do we respond to it?
Hur kan vi gensvara på det?
Oh, you say buying people is a terrible thing.
Att köpa människor, det är fruktansvärt.
We have lots of trouble in our parliament in England at the moment.
Vi har massor med problem i det brittiska parlamentet just nu med mutor.
And some MPs were secretly filmed last week.
Och en del parlamentsledamöter filmades i hemlighet förra veckan.
With people offering them large sums of money to buy them.
När människor erbjöd dem stora summor pengar för att köpa dem.
And there appeared a lovely cartoon in the Times a couple of days ago.
Och en liten serie, sån här strip, kom i Times för en tid sedan.
It said, beat the budget, buy an MP.
Ja, fixa till budgeten, köp en parlamentsledamot.
Ah, but there's another sense of buying people, isn't there?
Men det finns en annan betydelse av ordet att köpa människor.
Christ didn't buy you by offering money, did he?
Kristus köpte inte dig genom att erbjuda pengar.
There are lots of things competing for your heart and your mind, aren't there?
Det är väldigt många saker som slåss om ditt sinne och ditt hjärta.
And Christ steps into the marketplace of this world to win your heart, your allegiance, your mind, your commitment.
Och Kristus stiger in på den här världens marknadsplats för att vinna ditt hjärta, din håg, din kraft, ditt liv.
And he pays the biggest price.
Och han betalar det största priset.
What are you doing with it?
Vad gör du med det?
It's a good thing at Easter to think about these things, isn't it?
Det är väldigt bra att tänka på såna här saker nu i påsk.
And the words of St. Paul echo through the centuries.
Och orden som Paulus har uttalat, de verkar genom århundraden.
You are not your own.
Ni är inte era egna.
You have been bought with a price.
Har blivit köpta, betalningen är given.
Therefore glorify God in your bodies.
Så förhärliga då Gud i era kroppar.
Let me go back to that Volvo for a moment.
Låt mig backa till Volvon för en stund.
If you buy it new.
Om du köper den ny.
And after the first three days the wheels fall off and the brakes don't work.
Och om då hjulen efter tre dagar ramlar av och bromsarna slutar fungera.
I think you would go back to the dealer and say, look here.
Då tror jag att du skulle gå tillbaka till försäljaren och säga, hörru du.
I paid a million crowns for that car.
Jag betalade 1 miljon för den här bilen.
And I have a right to expect something.
Och jag har rätt att förvänta mig någonting. Skulle inte du göra det?
Tell me.
Berätta för mig.
Do you think Christ has the right to expect anything from you?
Tror du att Jesus har rätt att förvänta sig någonting från dig?
Do you?
Tror du det?
Well, please just look at the price he paid.
Se då bara på priset som han betalade.
The gospel is free.
Evangeliet är gratis.
We cannot earn our salvation.
Vi kan aldrig förtjäna vår frälsning.
We cannot merit it, we cannot buy it with all our effort.
Vi kan aldrig förtjäna det eller liksom köpa det med våra prestationer.
We receive it as a magnificent free gift of forgiveness and eternal life.
Vi tar emot det som en makalös fri gåva, det eviga livet.
As we repent and trust Jesus as Lord and Savior.
När vi vänder om och bekänner Jesus som Herre och Frälsare.
But then we begin to look at the price.
Men sen ska vi titta på priset.
And the implications.
Och vad det innebär.
And that's another story, isn't it?
Och det är en annan berättelse, eller hur?
So I repeat my question.
Så jag upprepar min fråga.
Has God got the right to expect anything?
Har Gud någon rätt att förvänta sig någonting?
May God help us.
Må Gud hjälpa oss.
To see the reality of this one-way journey on which we find ourselves.
Att hitta oss själva, var vi befinner oss på den här resan som går åt ett håll.
We are not promised that the journey will be smooth.
Vi har inte blivit lovade att det ska vara en enkel resa.
But we are promised that we will have company on the journey.
Men vi har blivit utlovade sällskap på den resan.
The Lord is my shepherd.
Herren är min herde.
I shall not want.
Jag ska inte sakna någonting.
Even though I walk through the valley of the shadow of death.
Även om jag vandrar i dödsskuggans dal.
I don't know you.
Jag känner inte.
Perhaps some of you are at this moment walking through the valley of the shadow of death.
Kanske någon av er just nu vandrar just i dödsskuggans dal.
And you got the x-ray at home with its shadow.
Och hemma har du röntgenplåten med skugga.
That's very real, isn't it?
Det är verkligt.
Can shake a person.
Det kan skaka en människa.
Is that other world real?
Är det här verkligt?
Is it worth investing your life in?
Är det värt att satsa sitt liv på det?
And I can never think of it.
Jag kan aldrig tänka på det.
Without thinking.
Utan att tänka.
That when I get there.
När jag kommer dit.
I put my arms around my wife.
Jag lägger armarna om min fru.
Do you think I'll say to her?
Tror du jag säger till henne?
Do you know, dear, if I'd realized what it's like up here, I'd have invested more of life in it down there.
Om jag hade vetat vad livet där uppe innebar, hade jag investerat mer tid här nere.
The way you use your time.
Sättet som du använder din tid på.
Time is expensive, isn't it?
Tid är dyrbart.
It will show where your heart is.
Tiden du använder, den tid du använder visar var du har ditt hjärta.
And I'm thrilled to see so many young people at this conference.
Jag tycker det var så spännande att se så många unga människor under den här konferensen.
While you're young.
Medan du är ung.
Get into the word of God.
Kom in i Guds ord.
My final story is this.
Min sista berättelse är den här.
A couple of years ago I had to speak at the funeral of one of my best friends.
För några år sedan så var jag tvungen att hålla ett tal vid begravningen av en av mina bästa vänner.
He was a wonderful student evangelist.
Han var en fantastisk studentevangelist.
He didn't expect to die before me. He expected to preach at my funeral.
Han hade absolut inte förväntat sig att dö före mig, utan hade tänkt att predika på min begravning.
And so we were discussing it before his death, and I said to him, "What shall I tell them at your funeral?"
Så jag pratade med honom innan han dog och frågade, "Vad ska jag tala om på din begravning?"
He replied instantly.
Han svarade omedelbart.
He said, "John, tell them this."
John, sa han, säg det här.
Tell them to do what we did when we were students at Cambridge many years ago.
Säg åt dem att göra det vi gjorde när vi var studenter vid Cambridge för länge sedan.
Tell them to get into the word of God and wait on God.
Säg åt dem att gå in i bibelordet och vänta på Gud.
Until God appears to them.
Till dess att Gud uppenbarar sig för dem.
And then they'll have something to say.
Och då kommer de ha något att säga.
Why do you study scripture?
Varför läser du Bibeln?
To get talks for other people?
För att få ämnet i tal för andra.
Well, that's our reason, isn't it?
Det är vår vårt motiv.
I hope it's not the only reason.
Men jag hoppas verkligen inte att det är den enda orsaken.
This is the word of God, ladies and gentlemen.
Det här är Guds ord, mina damer och herrar.
We read it and meditate on it to get to know God.
Vi läser och mediterar över det för att lära känna Gud.
And if you miss that,
och missar du det,
your life will not have the authority.
Så kommer ditt liv inte ha den auktoritet.
And as someone who's nearer to eternity than many of you young people.
Och det finns flera här som är närmare evigheten än många av er yngre.
Don't play around in circles.
Gå inte runt i cirklar.
And regret in 40 years time.
Och gå omkring och ångra saker som du gjort under 40 år.
What you've done with your life.
Vad du har gjort med ditt liv.
But of course it will all depend on whether you're convinced it's real, won't it?
Men allt hänger ju på om din övertygelse är verklig.
May God open our eyes to see that it is.
Må Gud öppna våra ögon så att vi ser att den är verklig.